Du lyssnar på Europas mödrar de senaste 43 000 åren av och med mig, Karin Boys. Förord. För 7 år sedan, 2015, gav jag ut boken Min europeiska familj de senaste 54 000 åren. Där tog jag min egen släkthistoria till hjälp för att berätta om Europas forntid. Boken kom att bli en stor framgång och har översatts till 16 språk. Ett år senare, 2016, gav jag tillsammans med DNA-släktforskaren Peter Sjölund ut uppföljaren Svenskarna och deras fäder de senaste 11 000 åren. Förutom akademisk vetenskap byggde den boken på data från ett stort antal släktforskare som har använt DNA i sina kartläggningar. Även den boken blev väl mottagen och har sålt i stora upplagor. Båda böckerna var tidiga med att berätta om hur DNA-forskning förändrar vår historia. Tack vare DNA-tekniken har vi de senaste åren fått nya insikter om hur människor har befolkat Skandinavien, vår världsdel Europa och hela jorden. Frågor som forskare tidigare har bråkat om i årtionden och århundraden har äntligen fått sin lösning. Det är inget mindre än vad vetenskapsfilosofer kallar ett paradigmskifte. En omvälvande förändring av vår världsbild. De slutsatser som presenteras i Min europeiska familj och Svenskarna och deras fäder står sig väl i ljuset av de senaste årens forskning. Det råder inget tvivel om att Europas och Skandinaviens historia bör delas upp i tre huvudsakliga invandringsvågor. Jägare, bönder och indoeuropeer. Varje ny grupp som har tillkommit har blandats med människor som tidigare bodde i området. Våg efter våg av invandring har överlagrats. Så har vi kommit att bli de genetiska blandningar vi är idag. Men DNA-tekniken genomgår en explosionsartad utveckling och 7 år i lång tid i sammanhanget. Mängder av detaljer har tillkommit i forskningen sedan år 2015 och 2016. Varje vecka kommer nya rön från ledande naturvetenskapliga tidskrifter som Nature och Science. Även humanistiska forskare, till exempel språkvetare och religionshistoriker, tar till sig naturvetarnas DNA-rön och bygger vidare utifrån sina ämneskunskaper. Till exempel börjar det bli möjligt att urskilja hur historiska vandringsmönster och villkor skilde sig åt för män och kvinnor. Det innebär att gamla frågeställningar kan börja få svar. Hur har det sett ut med jämställdheten under årtusendernas lopp? Har det patrilinjära systemet, där fädernas arv är viktigast, dominerat i alla tider? Eller är det sedvänjor som har uppkommit i något visst skede av vår förhistoria? När uppstod egentligen patriarkatet? Varenda gång jag har varit ute i landet och föreläst om boken Svenskarna och deras fäder har någon i publiken rest sig upp och ställt frågan: mammorna då? När kommer boken om dem? Det tog några år att vänta in nya vetenskapliga rön. När resultaten väl kom var de så omvälvande att boken fick en annan inriktning än det var tänkt från början. Nu har det äntligen blivit dags. Här är den till slut. Berättelsen om Europas befolkningshistoria med särskilt fokus på våra mödrar. Kapitel 1. Den feta kvinnan i Wien. Hon står i en egen monter av pansarglas, mitt inne i Wien, hjärtat av Europa. I en monumental stenbyggnad från kejsardömets glansdagar. Belysningen är konstfullt monterad för att göra hennes former rättvisa. De svällande brösten, de trinda låren, triangeln ovanför benen så tydligt utmejslad, det rikligt tilltagna hullet som väller ner runt midjan. Venus från Willendorf är tillverkad av en mästare och häpnadsväckande välbevarad för att vara närmare 30 000 år. Inte konstigt att hon har blivit Naturhistoriska museets främsta affischnamn. Hon är i särklass mest berömd av alla de över 100 000 föremål som är utställda i salarna. Venus från Willendorf är inte bara en kändis i Wien. Hon har blivit något av en ikon för hela Europas istid. Läroböcker i konsthistoria brukar ofta inledas med ett foto på henne, den mest bildmässiga av de hundratals kvinnofiguriner som finns bevarade.